Nåd være med der, og frid fra Gud vår Fader og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikan det over dagens episteltekst. Det fra Uppenbarelsebokens 12. kapittel, fra den 7. versen. Og det ble strid i himmelen. Mikael og hans engler stred mot draken. Og draken og hans engler stred. Men han var ikke sterk nok. Og det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan och som förleder hela världen, kastades ner på jorden, och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: Nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans morde. För våra bröders åklagare är nerkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. Det övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve dig du jord och du hav. För djävulen har kommit ner till er i stor vrede. Eftersom han vet att hans tid är kort. Herre, skriv dessa ord in i våra hjärtan och hjälp oss att bevara dem. Amen. Ja, den här texten är ju från Uppenbarelseboken. Och innan jag går in på texten så vill jag säga någonting om själva boken. Om Uppenbarelseboken. Jag tror nog det är ganska många som upplever att det är en bok som är svår att tolka. För den innehåller ju mycket bildspråk och symboler. Och det är inte alltid så att det blir förklarat vad de här bilderna och symbolerna betyder för någonting. Så det kan vara svårt att förstå. Men när vi stöter på svårigheter i Uppenbarelseboken eller i Bibeln i övrigt, då ska vi ju försöka förstå det här utifrån det som är tydligare. Alltså vi kan försöka förstå Uppenbarelseboken utifrån resten av Bibeln och vi kan försöka fokusera på vad säger Uppenbarelseboken om Jesus. Så vi kan stöta på svåra bibelställen, men vi gör rätt i att fokusera mest på vad den säger om Jesus. Någonting annat som gör att det är en lite svår bok att tolka eller förstå, det är att den är uppbyggd på ett ganska märkligt sätt. Man skulle kunna tänka sig att det är en bok som är helt kronologisk, att den berättar alla händelser från start till slut, från det första kapitlet till det sista kapitlet. Att det är liksom den nytestamentliga tiden helt kronologisk genom boken. Men så är det faktiskt inte. Utan det är snarare samma tidsperiod berättas flera gånger. Det går liksom i cirklar. Det kan vi se till exempel av att den yttersta dagen, den dyker upp, den blir beskriven inte bara en gång i boken, utan flera gånger blir den yttersta domen beskriven i boken. Inte bara en gång, utan både i det 6:e kapitlet, i det 11:e kapitlet, i det 14:e kapitlet, i det 16:e kapitlet, i det 19:e och i det 20:e kapitlet. Alla de där platserna hittar man den yttersta dagen. Så det är alltså inte en kronologisk bok, utan det går i cirklar. Man får samma tidsepok beskriven flera gånger. Och just det kan vara lite svårt att förstå, men när man väl inser det, ja, då blir det ju lättare att läsa den när man är medveten om att det är så boken är uppbyggd. Sen så är Uppenbarelseboken en ganska mörk bok. Den beskriver mycket så här plågor. Det kan påminna lite om de 10 plågorna över Egypten. Alltså man ser det från himlens perspektiv att det liksom kommer ner plågor över jorden. Och då kan man kanske tänka, ja, det är sånt som kommer att hända alldeles i slutet av tiden. Men i och med att, om vi tänker på att det här är en bok som beskriver den hela den nytestamentliga tiden i flera, att den i cirklar liksom, den beskriver tiden flera gånger. Då kan vi snarare förstå det så att det är ju all den ondska vi ser här i världen här och nu. Under hela nytestamentliga tiden finns det ju ondska här i världen. Så det är egentligen inte så konstigt att Uppenbarelseboken beskriver mycket mörker och ondska. For det er jo så det er her i verden. Men trots det her at det er en svårtolket bok, og at det er en ganske mørk bok, så er det også en veldig ljus bok. Og det er en veldig trøsterik bok. For det første, for den gir oss en innblikk i hur det er at være i himlen. Upprepade gånger så står det ju om hur alla de heliga står inför Gud och lammet som sitter på tronen och de står och lovar och prisar. Och det står att i himlen så ska Gud torka alla våra tårar från våra ögon. Och det står döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga för det som förr var är borta. Så allt elände här på jorden, allt som vi upplever som negativt, allt lidande, alla sjukdomar, allt sånt kommer att vara borta i himlen. En annan anledning till att uppenbarelseboken är så trösterik är ju eftersom det centrala temat i boken är Jesus. Det centrala temat är att lammet har segrat, och att, alltså att Jesus har segrat över djävulen. Och allonska. Aposteln Johannes, han fick höra från en av de äldste, de äldste dyker upp i uppenbarelseboken, och en av de äldste, han säger till aposteln Johannes: "Se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat." Alltså Jesus har segrat. Där dyker det upp i uppenbarelsebokens femte kapitel. Och i nästa kapitel så står det: "Jag såg och se en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Han fick en segerkrans, och han drog ut som segerherre för att segra." Så Jesus har segrat. Det är ett centralt tema. Jesus, han vinner segern, men han gör det på ett sätt som är annorlunda än hur man brukar vinna här i världen. Om man här i världen vinner någonting, ja, då kan det till exempel vara att ett fotbollslag spelar en fotbollsmatch mot ett annat lag, och de vinner matchen genom att de gör fler mål än det andra laget. Det är ett sätt att segra här i världen. Man är helt enkelt duktigare, kanske starkare. Eller man kan vinna en tävling, till exempel i matlagning. Eller man kan få ett pris, till exempel ett Nobelpris. Så här i världen är det alltså så att det är de duktigaste, de största, de starkaste som brukar vinna. Det är oftast Goliat som vinner mot David, inte tvärtom. Men hur gick det till när Jesus vann över djävulen? Ja, i dagens predikotext så står det att segern beror på lammets blod. Segern är vunnen genom lammets blod. Det här är ju konstigt. Ett lamm som vinner. Brukar inte lamm vara små och svaga? Hur kan ett lamm vinna? Och hur kan segern vinnas genom blod? Brukar inte snarare blod vara ett tecken på ett nederlag om man har blött? Det här kan jag ju tycka låter ganska märkligt. Men det finns en förklaring. Att Jesus omtalas som ett lamm, det är inte något nytt som dyker upp först i uppenbarelseboken. Utan vi känner Jesus som ett lamm redan från till exempel Johannes döparens välkända ord. När han fick se Jesus komma så utbrast han: "Se Guds lamm som tar bort världens synd." Och även i Jesajas 53 kapitel, det där välkända kapitlet i Jesaja, där beskrivs Jesus som ett lamm. Där står det: "Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klippar det. Så öppnade han inte sin mun." Och att han omtalas som ett lamm, det är ju eftersom han offrade sig själv för våra synder. Och det hänger ihop med alla de här offren som de offrade under gamla förbundets tid, som israeliterna fick offra. Det var en förebild till Jesus. De skulle påminnas om och inse att det krävs offer. Det krävs en sorts betalning för synd. Inte att de offren som de offrade verkligen kunde ta bort synder. För det är det bara Jesu offer som kan. Som vi läser i första Johannes, där det står: "Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd." Så det är endast hans offer som kan ta bort vår synd. Så det finns en viktig skillnad mellan israeliternas offerlamm och de andra offerdjuren och Guds lamm. Det är endast Guds lamm som verkligen kan ta bort synderna. Och i det gamla förbundet, då behövde det upprepas också. Det var ständiga offer hela tiden. Mer och mer offer hela tiden. Men Jesus, han, i det nya förbundet så behövs det inga upprepade offer. Utan Jesu offer, det är ett offer en gång för alla. En gång för alla tider. Det gjorde han när han led och dog på korset på Golgata. I Hebreerbrevet så står det om det här. Han måste inte bära fram offer varje dag som de andra överste prästerna. Först för sina egna synder och sedan för folkets. Nej, det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Och det är så han har vunnit segern. Och eftersom Jesus har vunnit segern över djävulen genom att leva ett fullkomligt liv för oss och att dö en oskyldig död för oss, så har vi fått del av alla andliga välsignelser. Vi är frälsta från våra synder. Vi har frid med Gud. Vi har evigt liv. Och Jesus har vunnit de här välsignelserna för alla människor. Inte bara för oss utan för hela världen. Men de tas emot genom tron. Så Jesu välsignelser finns där för alla människor. Men man tar dem emot genom tron på Jesus. Så tron på Jesus, det är som en biljett till himlen. En inträdesbiljett så att vi får komma in i himlen som vi får läsa så mycket om i uppenbarelseboken. Något annat som är väldigt trösterikt med uppenbarelseboken och den här texten som vi har läst, det är att djävulen kan inte längre anklaga oss för någonting. För det står ju i Bibeln om djävulen som en åklagare. Det står, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. Och han har blivit nedkastad från himlen. Och det här om att djävulen liknas med en åklagare, det påminner oss ju om rättfärdiggörelsen. För rättfärdiggörelsen, det är ju en bild av en rättegång. Där det finns olika personer inblandade, precis som i rättegångar här i världen. Det finns en åtalad, det finns en åklagare, det finns en försvarsadvokat och det finns en domare. Den åtalade, det är ju du och jag, det är vi. Vi står skyldiga inför domaren och vi vet att vi förtjänar att stå där eftersom vi har brutit mot Guds lag. Vi har inte älskat Gud över allting. Vi har inte älskat våra medmänniskor som vi borde. Och åklagaren, djävulen, och till viss del vårt eget samvete också. Åklagaren, han presenterar den åtalades många lagbrott. Han framför hur vi har brutit mot Guds bud. Han anklagar oss häftigt. Och hans mål är att vi ska fällas, att vi ska dömas, att vi ska få ett dödsstraff. Men så har vi en försvarsadvokat. Och det är Jesus. Han vädjar för oss. Precis som advokater brukar göra under en rättegång. Men den här advokaten, han är annorlunda. Han gör ännu mer än så. Han inte bara vädjar för den åtalade, han erbjuder sig till och med att ta straffet istället för den åtalade. Domaren, det är ju Gud. Han är ju förstås rättvis. Han behöver straffa synd. Så han lyssnar på vad åklagaren säger och han håller med om att alla de här lagbrotten, de behöver straffas. Men han lyssnar också på vad advokaten har att säga. Han godtar att Jesus tar på sig straffet istället. Så därför döms Jesus till ett dödsstraff. Och så vänder han sig till den åtalade och säger, icke skyldig. Icke skyldig. Så det är vad Gud säger till oss på grund av att Jesus tog straffet på sig. Och det är vad vi framförallt vill komma ihåg om rättfärdiggörelsen. Att det är den här bilden av rättegången. Där du och jag förklaras icke skyldig. Vi förklaras rättfärdiga på grund av lammets blod. På grund av lammets blod har åklagaren inte längre någonting att anklaga oss för. Vi kan nog få uppleva i våra liv som kristna att djävulen och samvetet anklagar oss. Men då ska vi komma ihåg att lammets blod har tagit bort alla våra synder. Jesus fick dödsstraffet, men han har inte bara dött, utan han har också stått upp igen från graven för att vi ska få vara tillsammans med honom i himlen. Låt oss be. Kära Gud, du sände oss ditt lamm som tar bort världens synd. Hjälp oss att rikta våra blickar på korset där hans blod rann för att rena oss från alla våra synder. Rikta även våra blickar mot himlen där vi en dag ska få lova och prisa dig och lammet som sitter på tronen för evigt. Amen.